Ja, var Thomas här igen med podden här, Hemlös men inte hopplös. Jag sitter med en Joel som är extremt upptagen med telefon, men nu tänker jag be honom att prata med mig istället för att prata med alla i telefon. Här är jag, 1-2. Joel, hur är läget? Du får berätta vad du heter efter namn själv, om du vill. Annars kan man vara inkognito också.
Jag kan säga så här att mitt liv började ta en tragisk vända när jag var 12-13. Jag började missbruka tidigt på grund av, jag vet inte, jag saknade en fadersgestalt och lite sånt som alla vanliga. Men ja, jag hade börjat prova lite droger och sånt när jag var 13, men... Så träffade jag en äldre man när jag var 14 som bjöd mig på allt från hasch till heroin. Och sen så visade det sig att den här mannen ville ha något tillbaka, men det förstod inte jag. Så när efter jag hade blivit sexuellt utnyttjad som liten, då missbrukade jag på den känslan och den ångesten. Sen efter det så har jag varit flyttad på 12 behandlingshem, 6 LVM, 5 gånger kåken och fosterhemsplacerade 3 år i Skara från 16 års ålder till 19. Så jag lämnade Göteborg när jag var 16, åkte upp till Skara, började gymnasiet där, trodde att det skulle bli bra. Nej, jag var fullt aktiv i mitt missbruk och var en förlorad själ. Jag hade ingenting, kände ingen. Men jag hade ett hopp om att livet skulle bli bättre. Men det tog ungefär tills jag blev 30. Idag är jag 37. Tills jag blev 30, då ansökte jag om LVM själv. För att komma bort från skiten. Efter det så var jag på Ikuro, gamla västkustfamiljen, 1,5 år. KBT, mindfulness, fysiska aktiviteter, dykning... Alltså rutiner, det hjälpte mig. Jag fick en rebolägenhet. Jag skötte den. Idag så är jag 37 år, går på metadonprogrammet. Jag har varit drogfri snart ett år. Och jag har en förstahandslägenhet. Jag får tillbaka min familj. Och jag vill bara säga att det går att förändra sitt liv om man vill. Här har du podcastaren tillbaka.
Du kastar över micken till maestro här, Jakobsson Thomas. Ja. Men fan vad kul att höra att det håller på att reda ut sig. Och det är ju som podden heter, Hemlös. Men inte hopplös. För om hoppet försvinner, då går allt åt pipsvängen. Som Astrid Lindgren. Det viktiga är att ta tag i saker och ting och göra det själv. Och ingen kan göra det åt en. Man måste göra det själv. Man måste inse att saker och ting går att påverka. Så är det. Jag är på min vanliga plats här på Linnégatan utanför bolaget på och säljer Faktum. Charlotte säljer Faktum. Jag intervjuar för podden istället här med Joel. Och jag tänkte fråga, var någonstans är du uppvuxen?
Jo, Joel Löv tillbaka här. Jag är uppvuxen mitt i stan på Kungshöjd, Grönsakstorget. Precis under Horgatan, Rosenlund. Där är jag uppväxt från 1 år till 16. Sen som sagt blev jag fosterhemsplacerad 3 år i Skara. Sen efter det flyttade jag tillbaka 1 år till Kortedala i Göteborg. Efter det flyttade jag upp tillbaka till Lidköping där jag hade skaffat min dotter. Bodde där i 5 år. Flyttade tillbaka till Göteborg i Mölndal. Och sen har jag flyttat, jag har bott i Köpenhamn, jag har bott i Malmö, jag har bott i Hisingen och nu bor jag till slut efter mycket om och men förstahandskontrakt i Kortedala. Mycket nöjd.
Härligt, vi har gemensamheter där. Jag har bott i Malmö i 7 år. Jävla god stad också. Och det blåser och det drar och jag sitter här. utan mor och far. Men Charlotte står här och säljer faktum. Vad tycker du om att sälja faktum, Charlotte?
Jag är bästa praktikanten du någonsin har haft. Jag är ju den som säljer faktumen åt dig.
Du är den som säljer bäst. Jag säljer sämst.
Jag är bäst. Ingen protest. Jag är bäst. Och Thomas, han är en häst.
Charlotte. Hej och hallå, tillbaks till podden här. Nu kom det en vacker kvinna i keps som heter Anki. Och hon vill ju också såklart vara med i världens bästa podd, Hemlös men inte hopplös. Vad vill du berätta? Vad är din historia? Du får berätta precis vad du vill.
Ja, min historia är den att jag kom tillbaka för tredje gången till Göteborg i förrgår. Ja, och det är så då att jag har blivit för första gången i mitt liv hemlös, bostadslös. På grund av att jag var tvungen att fly ifrån två usla hyresvärdar, de sämsta jag någonsin haft. Och klientelet som bodde i huset intill, vi hade råkade tyvärr ha samma hyresvärdar. Och jag blev misshandlad, förtalad och trakasserad till det milda grad så att jag kunde inte flytta bara, utan jag fick fly. Och därav är jag hemlös för första gången i mitt liv som 65-åring. Yippie-jaj. Och jag har alltså pratat med socialjouren och det är inte säkert om de kommer hjälpa mig, för jag har inga missbruksproblem och aldrig haft. Så jag är ett undantag, så jag kommer nog hamna utanför, jag är rädd. Så jag får väl ha en känsla att jag får klara av det här själv tillsammans med Jesus. Ja, så enkelt är det. Och honom brukar jag kunna lita på. Vi får se hur det går. Men jag fick bara tre lycka till av en kille på socialtjänsten idag. Och jag är inte nöjd med det. Så att jag ska till socialjouren imorgon och steppa in där och se vad som händer. Det här blir spännande.
Det här med socialtjänsten, den är fallerande, den fungerar inte. Socialtjänsten, socialjouren, och du vet inte, och det här trillar mellan stolar, det är inte okej. Man kan inte behandla människor på detta viset. Jag tycker det är så fruktansvärt illa. Men vad har du för bakgrund? Vad har du liksom? Du har ingen missbruksproblem har du berättat. Men du får berätta om din bakgrund då, om du vill.
Ja, det kan jag göra. Min bakgrund är väl inte sämre eller bättre än några andras. Men jag har fått lära mig av livet sedan jag var liten. Men jag kan inte klaga på min barndom i stort, det kan jag inte göra. Jag har blivit kristen och frälst och andedöpt, och på den vägen är det. Och jag har ju haft många engagemang i olika kyrkor här flera års tid i Göteborg. Tyvärr lämnade Göteborg för 8 år sedan, men nu har jag kommit hit som sagt i förrgår igen för tredje gången. Jag är faktiskt född där till och med. Jag bodde i 2 omgångar innan i 25 år i Göteborg. Och Göteborg är min stad, därför är jag tillbaka här. Men jag har tänkt att jag ska ta mig upp ur den här situationen här nu, och till och med tänkt att jag ska börja jobba efter 6 år med pacemaker, som inte sjukvården upptäckte på flera decennier. Utförsäkrad på fel sätt av Försäkringskassan för 25 år sedan. Ja, det är mycket jag kan nämna. Där har jag en pension på 6606 kronor netto idag. Men jag klarar mig, för jag har inga abonnemang, jag har inga prenumerationer, jag har inga laster. Så jag klarar mig faktiskt på det. Och lite till. Men som sagt, jag behöver precis som alla andra, jag behöver också tak över huvudet. Det är det som jag behöver nu.
Ja, det behöver vi alla. Alla är värda ett värdigt liv. Alla är värda att sova under ett tryggt tak. Och jag säger, jag tror inte på Jesus, men jag tror på godheten. Godheten, ja, det kanske är Jesus. Eller? Jag vet inte. Men jag tror på godheten. Om man ger gott så får man gott tillbaka på något sätt. Det har hänt mig så många gånger att jag har gett några kronor till någon som behöver en öl eller behöver pantburkar. Och sen händer det något tillbaka. Och det tycker jag är ett kvitto på att godheten fungerar. Om man bara ger så får man tillbaka.
Ja, jag håller med. Och jag kan nämna också att jag faktiskt jobbat under Jukka Mäki Kangas ledning på Veteskeppet ett år som volontär i köket. Jag var första kocka. Och så hade jag andakten mellan 8:30 och 9:00 på kvällarna. Och det var faktiskt ett minne för livet. Så man kan göra gott. Och jag har hjälpt många till Veteskeppet. Så då är många som är tacksamma för det jag gjorde för dem.
Berätta lite mer om Veteskeppet. För det kan inte jag så mycket om.
Då på den tiden var det ju ett skepp som låg i hamnen här i Göteborg, och det var ju då både för män och kvinnor på den tiden. De hade börjat för kvinnor, att kvinnor som var hemlösa skulle få bo också, inte bara män. Och de hade börjat med att införskaffa symaskiner och allt så här. Men idag är det inte några kvinnor på skeppet, det är bara män som då har fått tak över huvudet på Veteskeppet. Och där finns vissa rutiner. Det finns vissa regler som måste följas, men det finns också mycket omtanke och det finns mycket kärlek. Så där kan finnas en tillflykt, och som sagt, några har kommit hit och fått tak i huvudet på grund av att jag har hjälpt dem dit.
Men Anki, hur tänker du liksom på framtiden? Du går omkring här med en Dramaten, det vad jag förstår. Det är ditt pick och pack helt enkelt. Det är det du äger. Hur tänker du på framtiden?
Det är inte det jag äger, för jag har 3 magasin som jag betalar på. Och det kan jag klara där på 2 olika ställen, några mil härifrån. Så en vacker dag ska jag ha en villa. Jag har tänkt mig, och där ska jag ha inspelningsstudio. Jag håller på musik, skriver text och musik själv. Och jag målar och jag skriver annat. Och min dröm är att efter 6 år med pacemaker så har jag blivit bättre. Så min dröm är faktiskt att ha ett skivbolag kombinerat med 2 andra bolag.
Vill du sjunga en låt? Micken är din, varsågod.
Ja, jag tror jag återkommer. Ja. Jag kan bara ta någon fras här bara. Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall. All I'm taking is your time, like the shadows on the wall. Ja, det var ett smakprov.
Nu, jag applåderar i mikrofonen så här. Det är allt jag kan. Jag kan inte göra mycket mer. Jag har en hand över. Tusen hjärtliga tackar, Anki. Tack för dina ord och dina tankar. Ja, som brukligt är så avslutar jag mitt prat med Joel och Anki här med en dikt. Den heter Ljuset i mitt liv. Vart jag än vandrar, dras jag emot ett sken. Vad är väl en natt i djup mörker när jag möts av dig? Ingen ger mig sån kärlek som du på din upplysta scen. Ditt lysande leende som aldrig annat än tar emot, som aldrig dömer en sån som mig. Hepp hepp! Kör vi! Hallå, hallå här alla som tacknämligt lyssnar på podden Hemlös men inte hopplös. Jag sitter här med Bengt Cederqvist.
Så du är hemlös?
Ja.
Jag är inte hemlös.
Nej, men du är inte hopplös heller.
Men
du har gett hopp till många boxare, för du har varit tränare i Majornas boxningsklubb, eller hur?
Jag har inte gett upp till en enda boxare i Majornas boxningsklubb. Men jag har varit tränare där. Och jag har varit aktiv där från 1976 till 1989. Så är det.
Ja, det är bra. Det är skitbra. Samtidigt som du höll på med det så träffar du boxningsprofiler ifrån när och fjärran. Bland annat någon vid ett visst namn som... Cassius Clay hette han förr, och sen hette han
Ja.
Berätta jag, den historien.
Nej, men jag har mött de flesta. Jag satt och käkade middag med Muhammad Ali. Och jag beställde in mat då, va. Men det visade sig att den är... Godgubben, han var ju muslim, va? Så han åt ut fläskkött. Och jag hade ju beställt in fläskkött, va. Så att det blev ju en omvändande historia. Där vi fick starta upp grillen igen, va. Men saken är nu att Hjalva träffat honom. Han var trevlig. Han slog mig några gånger i magen. Ja, det var
det kändes, va?
Ja, det var mindre trevligt, va? Men jag har hans bilder hemma på mina väggar. Och jag har hans autografer också. Som jag har fått så mycket bud på. Men de säljs aldrig.
Nej, jag tänkte säga det. Sälj aldrig den. Låt den förbli en klenod. Det här underbara stället. Vi sitter faktiskt utanför Systembolaget här av någon anledning på Jägerdalsplatsen. Och ja, goa, glada gubbar och gummor som sitter där bredvid. Vi pratar och tjötar i den här podden. Ska du vara med, Anders?
Inga problem.
Vi tar den då.
Yippee-ki-yay.
Bengt, kör.
Ja, känner det. Ja, jag vet inte vad han provocerar mig till att börja prata och sådär, va. Men jag har varit med ganska mycket i mitt liv. Jag gjorde 18 månader i Sinaiöknen som FN-soldater. Jag blev skjuten 2 gånger. Och sen tänkte jag att nu måste jag åka. Kan du inte hålla käft? Sitter du inte att jag har en mikrofon i munnen?
Eller?
Vi provar.
Ja.
Men jag kan inte hjälpa
dig. Nej, nej. Nu är det så här att Bengt har en anekdot att berätta om när det hände en sak i hans liv.
Jag vet egentligen inte var jag ska börja, va? För att jag har varit med om så oerhört mycket i mitt liv. Fött upp mina barn och sådär. Och min son, han ville bli svensk boxare och jag sa nej till det.
Varför?
Därför att det räcker med att jag har varit det. Och att min lillebror var också svensk mästare. Och han sa till mig, farsan. Ja, CC. Han heter Kristoffer Cederqvist. Och jag sa till honom, CC, vad är det nu då? Nu ser du lurig ut, va? Ja, men farsan, jag är myndig nu. Ja, det är sant. Nu bestämmer jag över mitt eget liv. Ja. Och då sa jag till honom, CC, jag har varit med allt om i livet, va? Och en sak ska du ha klart för dig. Så länge jag lever så är jag din commanding officer, va? Vill du boxas så ska du få göra det. Jag tog han till klubben. Han fick träna dubbelt så mycket som jag själv gjorde i princip, va. Men det slutade bra också. Han blev svensk mästare och jag fick hänga på en guldmedalj.
Nej, vad gött.
Ja.
Härligt.
Här i Göteborg också.
Ja, men herregud.
Och sen sa han, farsan, vad gör vi nu? Nu såg han slutet, va. Jag blir lite rörd.
Ja, men det får man bli. Det blir jag också jävligt lätt.
Ja. Nu såg han slut. Vad ska du göra nu då? Nu ska du följa ditt hjärta.
Ja.
Ja, men farsan. Farsan, jag vill bli dykarinstruktör. Blir det då? Ja, men, gillar du inte dyka och vattnet? Nej, för fan, jag får en kallsup på första gången. Så. Han flyttar till Tobago. Han flyttar till Tobago och blir dykarinstruktör.
Ja, det är ju häftigt och underbart, alltså.
Och han bor kvar där än. Tror jag.
Men när du återgår till boxningen här. Majornas boxningsklubb. Men vilka har du boxats emot?
Alla.
Ja, men berätta vilka. Kända. Eller okända.
Lennox Lewis.
Har du boxat mot honom? Har du det?
Jag har mött Lennox Lewis.
Hur gick det?
Ja, inget bra.
Är därför du har en krokig näsa eller?
Nej, det är det inte.
Nej, jag skojar med dig.
Och jag har mött...
Härligt.
Nej, men not a bad person. I don't drink and I don't kill. I got no evil habits and I probably never will. I don't sing like Elvis Presley. I can't dance like Fred Astaire. But there is one thing in my favor. I'm a millionaire.
Okej. Jag sitter här med Petra och hon har väldigt mycket att berätta och tala om. Hon får säga sitt namn först.
Mitt namn är Petra Marika Lovisa Omsen, före det Otebratt. Jag har levt som hemlös på de här gatorna i cirka 11-12 år. Vägrat ta emot hjälp, för jag har förklarat för socialtjänsten att det kommer göra att jag hemfaller i tyngre missbruk. När jag väl tog emot hjälp i november så ledde det till ett LPT, vilket i och för sig blev avskrivet efter jag hade sovit i 15 timmar och pratat med överläkaren. Sen hade jag inget mer LPT, valde att stanna frivilligt för jag träffade en vän där. Tack och lov, så jag har blivit runtskickad nu på olika boenden. De skickade mig upp till Mölnlycke. Där hann jag vara från 11 på kvällen på måndag. Lördag morgon klockan 10, för jag vet att jag ska vara ute klockan 2. Ja, det kan väl bero på att jag hade åsikter om stället och dessutom kände varenda kotte där, eller också så gillade de mig tillräckligt för att lyssna på vad jag hade att säga. Och som sagt var, kunskap är makt. Och det enda staten aldrig kan ta ifrån dig, och det enda som aldrig är tungt att bära. Och jag sitter på väldigt mycket information. Frågan är hur mycket jag ska belasta stackars Thomas här med.
Hemlösheten. Ja, vad fan? Vad ska vi kräva utav kommun och politiker?
Eftersom en socialsekreterare gjorde så att jag blev av med min bostad. Det var inte ens orsakat av mig själv, utan när jag var iväg på kontraktsvård. Så jag muckar från en kontraktsvård med vetskap om att jag kommer bli hemlös. Frågan är bara när. Och sedan dess har jag varit hemlös och vägrat ta emot deras hjälp, för jag har varit stolt. Och jag har varit en buse och jag har fått avtjäna mitt, och då ska man väl räkna som rentvård egentligen i det här landet. Frågan är bara om vi ska ta ett företag, kanske jag får nämna. Om det är Ratsit eller om det är något av de andra som låter domar ligga kvar i 20 år.
Men vi har väl en preskriptionstid här i Sverige.
Ja, precis. Hur kan detta vara tillåtet?
Det är väl inte okej?
Nej,
tycker inte jag.
Jag har inte haft tid och möjlighet att ringa och fråga dem varför de gör på detta sättet. Hänger ut människor långt efter att staten själva egentligen ska ha tagit bort detta.
Men Petra, hur ser du på framtiden liksom? Det här som, ja, vi sitter ju här faktiskt utanför Nordstan, de bygger överallt i Göteborg. Men inte fan bygger de för de bostadslösa.
Och bygger bort varenda ställe där.
Ja, alltså.
De håller på att bygga bort precis allting som fanns. Varenda område är för fint för att ha ett hemlöseboende, va. Så vart ska tillfället ta vägen? Ska de skicka det till Mölnlycke, eller tror de det går att posta, eller vad är det frågan om? För jag menar, de boendena som finns i Mölnlycke fungerar väl redan ganska mediokert. Jag har bara bott på ett, men som sagt var, jag blev boende där från måndag klockan 11 på kvällen till lördag morgon. De slänger till och med ut mig på en lördag när inte SOS jobbar. Och jag ringer socialjouren från dem och får veta att både Alma och tillfället är fullt. Så de kan inte hjälpa mig. Tacka Gud att jag hade en väninna jag kunde åka hem till, och sen har jag blivit kvar hos sen dess, för jag blir trött på att ta emot deras hjälp. När det kostar med LPT och psykvård och sånt, därför att jag är en sån människa som inte gör mycket för min egen skull, men jag är beredd att göra vad som helst för någon annan. Och det kostar på Och när jag bor på boenden med så många andra människor så engagerar jag mig i deras problem och bränner ut mig själv.
Jo, men det är väl risken med det att man, när man, man har en högsensitiv läggning, att man känner av människor. Jag är likadan jag också. Och jag tycker att jag vill hjälpa. Jag säljer mina tidningar Faktum och pratar med de som har det jobbigt. Och
jag har varit för stolt för att ens gå den vägen och sälja Faktum. Eller ta emot hjälp då, som jag sa tidigare, från socialtjänsten förrän i höstas. Och vad hände när jag tog emot den hjälpen? Tyvärr, det jag hade sagt skulle hända. Jag hemföll till saker jag inte skulle ha gjort annars. Fler frågor?
Ja, jag undrar bara, alla har vi en framtid. Hur det än är så måste vi tänka framåt. Och du är en positiv människa med ett gott hjärta. Hur tänker du på din framtid?
På min framtid? Jag har nyss skrivit kontrakt med Bostad Först, Stadsmissionen. För cirka 3 veckor, en månad sen, så de bör ha kollat nu så jag inte har några hyresskulder. Och det vet jag att det är väl de enda skulderna jag inte har. Med tanke på att jag köpte en insatslägenhet när jag var 19 år 1991, mitt i bostadskrisen. Betalat 200 000 och banken var så snäll och vänlig så de gjorde precis som finansministern vill att ungdomar ska göra idag. Bara ta lån för att köpa sin bostad och sen bara betala ränta och inte amortera på lånen. Det finns inget mer vansinnigt. Ska man skuldsätta sig hela resten av livet och aldrig kunna betala sig av för att man vill ha en bostad när man flyttar hemifrån? Ska inte det finnas ändå utan pengar? Så jag vet inte. Om finansministern vill prata med mig så går det att nå mig via den här podcasten. Så ska jag förklara vad det har gjort med mitt liv och min ekonomi. Med tanke på att jag har haft betalningsanmärkningar sedan dess.
Och det här med Bostad Först, som det så vackert heter. Jag är lite kritisk till det faktiskt. Men för det är inte Bostad Först, det är Bostad Sist kallar jag det.
Både ja och nej. Det är svårt att få plats där. De lägger om systemen. Vi kan ju till exempel tacka Malin Östling som skrotade kösystemet som fanns i 4 eller 5 år. I den kön stod jag i 3,5 år och det skulle precis bli min tur att få bostad. När de skrotade kösystemet och endast tar från jourboenden. Så de ville att jag skulle flytta in på Alma eller något igen där jag fick psykos senaste gången jag bodde där. Det kändes inte som ett lämpligt alternativ för mig. Så jag fick vänta ytterligare. Och nu har jag tack och lov. Sen i somras förresten fick jag avslag på Bostad Först via ekonomisidan. För eftersom jag klarade av att fixa mitt eget boende kunde jag fixa mig en bostad också. Sen gick socialtjänsten så långt som lärde mig ett nytt ord. Tomtavgäldesavgift. Det skulle de ha för att beräkna om det var skäligt att plocka ut 5 000 i månaden i hyra på en 52 kvadrats lägenhet i källaren på en villa ute i Kungsten. De skulle syna hans skatt och allting upp i ändalykten. Så han sa tack och hej till mig när jag sa att socialtjänsten kräver alla de här papperna. Jag tyckte det att det är inte skäligare att titta på vad ni får för pengarna. Och vad kostar jag inte där jag bor just nu på Alma med personal dygnet runt? Är det inte en par tusen, mellan 3 och 5 per dygn kanske? Skulle det vara skäligare?
Men Petra, vad tycker du att, vad ska man göra? Hur ska man bygga? Vad ska man hitta på? Ska man bygga baracker?
Länkarna. Kan de kliva i? Har man 1 års drogfrihet så kan man få köpa en villa ute på en av deras öar. Hur många känner till den? Men du ska vara drogfri via länkarna.
Är det så?
Jag hade vissa funderingar på gå med i länkarna, men med tanke på att jag fått kontrakt nu på Bostad Först så hoppar jag det. Men annars så hade jag väl försökt få se till att mina vänner också hade fått med bostad där genom länkarna. För där står tydligen ett antal tomma hus. Och jag ska inte säga vilken skitsumma det är de kostar att köpa. För det är så pinsamt så det finns inte på världskartan. Men att folk inte känner till det utanför länkarna, det är skrämmande. Vi pratar öarna här utanför stan, utanför Saltholmen. Jag vet inte, jag har ju haft en hel del med polisen att göra eftersom jag har varit en jävla bus innan och står i en 50-årskris och överväger om jag ska gå rätt väg eller om jag ska göra allt jag kan för att rasa samhället från andra hållet. Ungefär. Och jag har inte bestämt mig än och jag har ett halvår till innan jag fyller 50 på mig, give or take, så vi får väl se vart det barkar hem.
Härligt. Livet är förfärligt härligt men jävligt besvärligt. Ibland jag träffar Petra på bussen. Hon trodde att jag var en annan. Ja, och sen börjar vi köta lite och sen så sitter vi här och ja, pratar och filosoferar.
Ja, och för de som behöver bikta sig för någon rekommenderar jag att träffa en präst. De har tystnadsplikt som går över allt annat. Slipper ni hålla på att intervjua era egna psykologer ett år om vad deras tystnadsplikt går som jag gjorde. Utan absolut säkraste, det enda du inte kan berätta för en präst är att du ska begå ett brott. Som ger en straffstid över 2 år. I alla fall. För då är de skyldiga att anmäla. Så även psykologen. Det som redan har hänt har de ingen skyldighet att anmäla. Så säg aldrig vad du tänker hitta på. Men behöver du bearbeta det du upplevt? Präst, första hand. Psykolog, andra hand. Men se till att det är en certifierad terapeut.
Härligt att prata med dig Petra. Jag tänkte, ska vi runda av på något vis här? Eller vill du, har du någon Göteborgsvits du vill dra?
Vad är klocka?
Vad är klocka?
Älvsborgsbroa. Va? Vad menar du? Ja, lite över 11.
Ja, det var bra. Ja, det är gött. Tack så hjärtligt Petra för en god pratstund och tack för allt du har sagt.
Ja, mer att säga om folk vill höra.
Hallon, hallon, hallon. The mic is on and I'm on as well. Jag sänder ifrån Linnégatan, min vanliga plats. Och jag sitter här med en god vän som heter Bosse. Och vi tänkte prata om hur systemet inte ställer upp för oss. Och då menar jag inte Systembolaget, utan jag menar det allmänna sociala stödet. För det är inte schysst. Då får han berätta om hur samhället och socialjouren behandlar människor.
Okej, tack för ordet. Jag heter Bo Groth. Jag har bott på gatan långa tider. Ända sedan jag var 13,5 år varit utkastad av mina föräldrar i Stockholm. Sen dess har jag fått klara mig själv. Och gått igenom lite enåt av varje, men aldrig så jag tappat huvudet om man säger så, va? Jag är en sån här dum jävel som vill bara hjälpa andra mer än mig själv. Och man är som man är på det viset, va? Och Thomas som sitter här bredvid, han är, jag vet inte hur många år vi har känt varann. Vi är inte så här så vi hänger ihop, men det skulle vi också kunna göra. Men han har sina och jag mina grejer så, va? Och alltså utan att han sitter här, och det behöver inte vara för att han sitter utanför den här med den här skylten, va? Men bara att han sitter på Linnégatan gör att folk känner sig hemma. För han är här från morgon till kvällen och han gör mycket mer än vad han tror själv.
Du har ju en jättegod vovve som heter Leo. Va? Diesel, förlåt. Inte Leo. Och det är en underbar vovve. Kan du berätta lite om honom?
Tack, tack. Nu var jag riktigt klar. Jo, jag skaffade mig en liten valp, en pitbull. Och på den tiden, det är 11 år sedan, för en 11 år, då var det väldigt svårt att ha en pitbull. Men jag köpte en pitbull för jag ville visa att det var inte hunden det var fel på, utan det var ägaren. Min hund har aldrig bitit varken en människa eller en annan hund. Han springer fram och slickar både barn och hundar, så det är inget problem med det. Men jag har fått brottas mycket för hans skull. Nu börjar det släppa lite grann, som tur är. Så att det går åt rätt håll, om man säger så. Och så vill jag tillägga att de gjorde en lista, en internationell lista på 27 hundraser. 27:e plats kom afghanhund, den var snällast. 26:e plats kom pitbull amstaff, och så vandrade vidare neråt dem och till alla andra hundraser. Och på första plats låg tax, och sen kom pudel och sen såna här småhundar. Det är de som biter mest. Så får de här stackars jättesnälla hundarna skulden. Och det känns inte bra faktiskt.
Nej, jag kan verkligen intyga att Diesel är bland de godaste vovar jag någonsin har träffat. Han är bara lugn och trygg. För att du är lugn och trygg. Men du har ju, dessvärre är han lite dragvänlig, så du har väl hamnat i lite bryderier på grund av Diesel, eller?
Ja, det är så att han drog aldrig omkull mig. Men för cirka 4 år sedan så drog han till mig så att min höftled vart lite, fick en smäll. Och jag har stått och väntat på kö för att jag ska få en ny höftled. Och de säger att de har så bra erfarenheter från det nu för tiden. Så jag hoppas att det blir helt bra. För att just nu så har jag Diesel hos en vän. Och det har jag haft nu de 3 sista månaderna, jag har haft väldigt ont. Men den killen, han jobbar på ett ställe som jag besöker varje dag. Så jag träffar honom varje dag. Men jag vill inte träffa Diesel, för att då, jag kan ta det, men han kan inte ta det. Utan jag håller på att fixa bostad och allting. Jag är pensionär, så jag behöver inte söka jobb. Så då kommer Diesel hem till mig igen.
Du hade ett besök på socialjouren idag. Vill du berätta om det?
Ja, socialjouren vet väl alla var det ligger någonstans. Och de gör ju ett enastående jobb för vi som inte har bostad. Och jag då, som har jobbat då 12 år som chaufför, kört på Europa, tunga lastbilar, har inte en enda prick i körkortet. Efter det hade jag en egen firma i cirka 12 år. Jag utbildade mig till möbeltapetsör, som jag då har jobbat fram tills nu då, tills jag gick i pension då. Eller jag jobbar lite över pensionen då. Så att det är lite ensamt nu. Så att dilemman är här nu då, när Diesel har varit hos Felix då, du är 4 månader. Men ändå så är jag som är husse, och han har levt med mig i 11 år. Så att mina tankar finns på hos honom hela tiden.
Jag är ju en av sån exilstockholmare i Göteborg. Och jag älskar denna fantastiska stad. Och det är ju du med, eller hur? Var kommer du ifrån?
Jag kommer från Stockholm. Jag är en riktig stockholmare, som det heter. Jag är inte inflyttad. Jag föddes på Söder. Mina 4 sista siffror är 1454. Och Stockholm har 0 och 1. Så därför kan man lista ut var man kommer ifrån. Men skitsamma. Jag hör ju inte Stockholm till skyarna. Jag tycker den stan var bättre när jag växte upp än vad den är nu. Jag flyttade 1980 ner till Göteborg. Och jag är göteborgare precis som Thomas, och trivs väldigt bra i den här stan. Jag hoppas att Stockholm kommer på fötter genom all den här våldspiralen som har blivit. För det berör hela svenska samhället. Ingen kommer undan. Varken barn, djur eller föräldrar. Jag hoppas att det blir en förändring. Att politikerna kan bli lite jävlar anamma och skaffa och börja skriva på lagar. För det finns lagar som man är tvungen att efterfölja. Så det här slöseriet med unga ynglingar, killar, 18-20 år, som stryker med flera stycken om dagen. Det önskar jag att det blir bättring på. Tack!
Och jag tackar och tar emot, men det är ju samma skit i Göteborg egentligen. De gör ju samma elände här nere. Jag tänker så här, nu är jag väldigt ärlig. De invandrarna, nu blev jag robbad på min telefon häromdagen av en invandrare. Och jag blev nobbad häromdagen, eller idag, på 3. Och spärra mitt abonnemang för jag inte hade någon legitimation. Okej, jag har ingen legitimation. Nej, de snodde ju det. Men skitsamma, det är bara prylar. Det ordnas alltid. Allt ordnar sig. Men jag tänker så här. Jag kan fatta delvis att de unga människorna som har invandrat på något sätt hit. Jag är inte rasistisk på något vis utan jag bara säger vad jag tycker. Att jag kan förstå att de inte går och jobbar i hemtjänsten för 18 000 i månaden. När de kan få 100 000 i månaden på att sälja droger och knark. Men de säljer för fan ut sitt liv och blir dödade. Varför i helvete ska vi ha det så? Och vad ska vi göra åt det? Och det är lika stort som hemlösheten. Det är problemet faktiskt. Att folk skjuter ihjäl varandra. Det är tonåringar, ungdomar och allting. Jag tänker så här då, Bosse, om du vill, behöver inte prata om hur du har hamnat i den sits du är. Vill du berätta det? Ja.
Det är ingenting som jag vill berätta bara för att jag ska skryta, utan jag vill säga det här till varnande exempel. Jag växte upp med pappa och mamma som drack. Pappa var värst, mamma drack också. Men på den tiden då jobbade man faktiskt också. Jag fick aldrig stryk hemma. Jag hade en fin uppväxttid. Jag hade kläder. Vi åkte aldrig på en semester i ett annat land. Och så här. Men jag hade det fint och så. Där kommer jag från. Sen helt plötsligt när jag är 13,5 år så träffade jag 2 tyska tjejer. Som drog in mig i en sak. Som har varit ett livslångt lidande. Och det är att jag blev beroende av en substans. Som när jag växte upp inte var så vanlig. Men att man säger så här. Att jag då var intresserad av en substans. I dagens läge är inte det så konstigt. För i dagens läge så är alla beroende av någonting. Alkohol. Jesus Kristus. Jobba på Volvo tills man stupar, bara vill prata på tv, massa grejer, och våran värld blir ju så komplex, och vi vänder bara våra blickar om man snackar om fysik upp i rymden, men vi börjar titta väldigt nära på vår egen jord, för det händer massa grejer redan som myndigheterna inte säger. Alltså, våran jord nu efter 2022 år sedan de började räkna, mår inte bra. Jag skulle gärna vilja att fler tänkte på det och gjorde någonting åt det. Tack!
Jag blir berörd av dina ord och jag tycker att du pratar så jävla förståndigt. Och substanser, jag menar substanser, det är alkohol, det är... Det finns så mycket elände på jorden. Just nu, med 2 år av covid. Och så kommer en jävla Putin och gör all in. Och folk tappar ju tron på framtiden. Tack och lov att det är sommar i alla fall. Eller hur? Ja, nu kommer en... jag tackar Bosse så länge så ska vi avsluta sen. Men nu kommer Håkan här. Håkan är en god vän som har köpt en av mina tavlor som jag är väldigt stolt över faktiskt. Det måste jag vara, för det är en måstavla. Hur tänker du? Alltså hemlöshet, hopplöshet.
Det är ju inte hopplös, absolut inte. Thomas, jag känner dig nu sedan några år och du är ju jättelyckad, va? Trevlig kille och allting. Så det uppskattar jag verkligen.
Men jag gör ju så gott jag kan, det gör ju du också. Vill du berätta om vad som har hänt dig? Om varför du sitter i permobil just nu då?
Ja, det beror ju helt enkelt på att jag trillade för ett halvår sedan, va? Och bröt bägge axlarna och allt sånt där. Så det var inte roligt. Men nu är det mycket bättre. Att se en kille som det är ju trevligt också.
När du kom här för 2 år sedan och det var julafton och du, nu börjar jag nästan gråta här, men det skiter jag. Det är min podd, jag gör vad jag vill. Du kommer här och ger oss mat. Fan. Jultallrikar. Och det glömmer jag aldrig.
Gärna igen, Thomas. För det är du värd. Utan tvekan. Tack för allt.
Tack själv, Håkan. Och jag är... Det var inga fejkade tårar. Det var riktiga tårar. För det betydde så mycket. Ja, nu måste jag pausa. Hej och vi kör på igen då. Vi har kommit in i djupa samtal lite grann. Vi tänker, jag och Bosse, på efterlivet. Vad händer sen? Jag tror att jag ska upp till Orions stjärngrupp och bli någon stjärna, men jag vet inte.
Jag tänker faktiskt mycket på det, för att jag gillar fysik också. Jag tänker väldigt mycket där med rymden, hur det ligger till. Allting är så logiskt. Allting är runt om ni tänker efter. Galaxerna är inte runda, men allt annat är runt. Från en liten ministjärna till en jätte... I sol heter det inte, utan en jättestjärna. Allting är runt. Men det är bara för att om det ska snurra runt det måste det vara runt. Men det var inte det jag tänkte säga. Utan jag tänker lite grann så här. Vad händer efter detta då? För det har ju lite grann med fysik och rymden att göra. För att man har ju alltid sagt så här då att alla hälsna barn går bort, och det är hemskast, att ja, nu sitter lilla Tindra där uppe och vinkar till dig, lilla Jonas, om de har 2 barn då, och ett har gått så himla ledsamt då. Nu sitter lilla Tindra och tittar ner på dig. Så alla vi har blickat uppåt liksom, varför vet jag liksom inte varför, för vi är inte säkra på att vi kommer uppåt. Och om vi kommer uppåt, blir det inte fullt där uppe snart? Men jag vet att universum är väldigt stor. Men så tänker man så här. Att ingen tar kontakt med mig. Jo, då säger andra folk. Jag har kontakt med både den och den och den. Men man ska inte luras av sin egen hjärna. För vår egen hjärna kan spöka väldigt mycket med oss. Som kan bli verklighet. Jag hoppas att det finns någonting efter det här. För så länge vi lever... Om vi nu får leva fullt ut till 80, 60, 65, 70, 75, 80, 85, så är vi ganska trötta. Jag själv fyller 72 och jag är ganska nöjd faktiskt. Naturligtvis är jag leva, men jag känner också att jag har fått vara med längre än vad jag trodde jag skulle få göra. Liksom. Och därför tänker jag mycket på livet efter detta. Just för att jag har levt i livet jag har gjort och ändå sitter där och pratar med Thomas. Det är helt enormt. Jag är inte kristen och det är inte Thomas heller. Men vi tror på någonting. Vi tror på någonting gott. Jag hoppas att alla människor kan lära sig att känna att det känns bra att känna när det är gott. Tack.
Tusen tack, Bosse. Vilka vackra ord. Jag tänker så här. Apropå efterlivet då. Och det är kanske jäkligt kontroversiellt. Men jag har tänkt så flera gånger att vad ska man upp till himlen och göra? Det är bara återhållsamhet och tråkighet och sköta sig och inte dricka. Men i helvetet, där kan man supa och pippa hur mycket man vill. Så tänker jag. Hepp, hepp!